Jag har ju predikat utifrån Samuelsboken då och då. Och nu har vi kommit till kapitel 16. Där David smörjs till ny kung över Israel. Och det ska bli jättespännande att predika den här texten. För att den är väldigt omtyckt av väldigt många. Jag tror ni har säkert hört den här predikan många, många gånger. Liksom. Så det kanske inte blir så mycket nytt idag. Men det är en väldigt uppmuntrande text. Och bakgrunden är ju, som många av er känner till, att Saul valdes till kung. Egentligen inte för att Gud ville det, utan för att Israel ville det. Folket Israel ville så gärna ha en kung, för alla andra folk runt omkring hade en kung. Så de ville också ha det, liksom. De ville se ut som alla andra, liksom. Och då fick de också en kung, så att de skulle se ut som alla andra. Och Saul var verkligen en sån här person som såg ut som en kung. Det stod att han var lång och ståtlig och såg bra ut. Och liksom riktigt sån här, precis en sån figur, karaktär liksom av en kung. Men det var bara till det yttre som han var en bra kung. I sitt hjärta, även om han började bra, så i sitt hjärta så tänkte han mer på sig själv än på Israel eller på Gud. Så det slutar med tragedi. Och i förra predikan så gick vi igenom texten där han förkastas av Gud till slut. Gud ger upp helt enkelt. Och nu, förra gången fick Israel välja kung. De fick en sån kung som de ville ha liksom. Nu ska Gud välja en kung. Så vi får se vem det blir. Spännande va? Kapitel 16, vers 1-3. Herren sa till Samuel: hur länge tänker du sörja över Saul? Jag har ju förkastat honom så att han inte kan vara kung över Israel. Fyll ditt horn med olja och ge dig av. Jag ska sända dig till betlehemiten Isai. Till en av hans söner har jag utsett åt mig till kung. Samuel svarade: hur ska jag kunna gå dit? Om Saul får höra det så dödar han mig. Herren svarade: ta med dig en kviga och säg: jag har kommit för att offra åt Herren. Sen ska du inbjuda Isai till offret och jag ska då låta dig veta vad du ska göra så att du åt mig smörjer den jag visar dig. Ja, inledningsvis så ser vi här då alltså att profeten Samuel, för övrigt min favoritperson i Bibeln näst efter Jesus, han var ledsen. Han var ledsen över att kung Saul hade misslyckats så kapitalt. Han var i sorg liksom. Han mådde inget bra över att det hade gått som det hade gått. Han var ledsen. Och så kommer Gud till honom och säger: hur länge ska du sörja? Kom igen nu, Samuel liksom. Visst, det finns en tid att sörja. Nu har du fått göra det. Men nu är det också en tid för att gå vidare i livet liksom. Och jag tycker det är en ganska uppmuntrande tanke att ha med sig också för oss. Att det finns en tid för att sörja. Och den tiden ska man ta. Liksom. Men när den tiden är slut, då är det bra att det kommer någon och säger till dig liksom: ja, nu är det nog dags att gå vidare. Liksom. Och även Samuel behövde den här lilla knuffen. Liksom, att kan inte sörja över Saul hur länge som helst. Liksom. Nu behöver du gå vidare. En annan lärdom vi kan dra av den här texten är att Saul misslyckades som kung. Betyder det då automatiskt att Guds plan för Israel är slut? Står den och faller med Saul? Nej. Utan om vi som människor misslyckas i vår kallelse, i vår tjänst för Gud, visst finns det tid för omvändelse och visst finns det tid för upprättelse, men det finns också lägen då Gud, om det verkligen inte, om Saul inte vill omvända sig, inte vill upprättas, trots att han bodde bara 1,5 mil från Samuel liksom, då säger Gud: okej, då går vi vidare i livet liksom. Jag väljer någon annan. För Guds verk står inte och faller med dig och mig liksom. Har Gud en plan för dig, för församlingen, för Israel, då står inte det och faller med att en person misslyckas, utan det går vidare liksom. Det är ändå tryggt att veta. Att säga att jag som pastor skulle totalt göra något dumt liksom, och och misslyckas i livet och behöva sluta liksom på något sätt. Ja, men församlingen kommer fortsätta leva vidare. Gud kommer kalla någon ny liksom. Det står inte och faller med mig. Så Gud säger åt Samuel, gå nu till Betlehem. För där finns en man som heter Isai. Och en av hans söner ska snurra till kung. Vet ni vem Isai är? Isais, vad heter det, vad blir det? Farfar och farmor var. Ja, precis. Boas och Rut. Välkända personer i Bibeln. Läs gärna om Rut. Någon egen bok i Bibeln. Så det här är... Det var liksom, han har tänkt att Isai fått växa upp liksom med Rut som sin farmor. Det är ju häftigt på sätt och vis. Verkligen. Men i alla fall, Samuel, han tvekar lite liksom. Ska jag gå till Betlehem? Och så vet han, på vägen till Betlehem ligger Giva. Det var där Saul bodde. Och Saul vet att han är förkastad och att Gud ska välja en ny kung. Om plötsligt Samuel är på väg till Betlehem, liksom, vad ska han dit göra? Liksom? Då kanske Saul blir arg och vill döda Samuel innan han hinner snurra en ny kung. Så Samuel är liksom rädd, vågar verkligen det. Men även om Samuel var rädd för att dö, det hade han väl möjligtvis all rätt att vara egentligen, så tror inte jag att det var den riktiga orsaken till att han tvekade. Jag tror vi hade tvekat inför rädsla liksom. Vad tror ni Samuel egentligen tvekade inför? Samuel var ju en riktig gudsman liksom. Jag tror han hoppades fortfarande att Saul skulle omvända sig. Helt enkelt. Han kände, nej men jag vill inte. Liksom. Jag tror fortfarande att Saul kanske kan. Jag tror fortfarande på honom. Liksom. Han vill åtminstone tro på att det ska gå. Men Gud vet och ser Sauls hjärta och vet att nej. Det är för sent för Saul. Han kommer inte omvända sig. Han kommer inte göra det. Du får gå nu till Betlehem. Så man ser verkligen han mycket, mycket tveksamt ger sig iväg dessut. Skyller på att han är rädd för att dö. Det tror jag inte alls att han är egentligen. Men det är också intressant. Du som just nu står och inför en kallelse. Eller någonting nytt i ditt liv. Det är intressant att se här hur Gud gör när Samuel tvekar. För se att du har fått en kallelse av Gud. Gud har lagt något på ditt hjärta som du ska göra i ditt liv. Och så vet du inte riktigt vad ska hända nästa grej. Och du är lite rädd inför framtiden och tvekar. Då står det här att Gud faktiskt lät han veta lite mer. Det tycker jag är bra tryggt att veta. Liksom, att känner vi, får vi lite så här bävan inför framtiden. Inför vad Gud kallar oss till att göra. Så kan vi vara trygga i att Gud ändå. Okej, du får veta lite mer så att du känner dig trygg. Så han säger liksom, ja men gör det och det. Och sen går du liksom. Vi går till vers 4. Nej, det gör vi inte alls. Vi går till vers 6. Eller jag kan bara nämna en liten parentes. Samuel skulle ju ta med sig ett offerdjur. Och skulle de gå till Isai där och offra det här djuret. Och när de har den här, när de ska ha en sån här offermåltid. Det var så att de offrar det här djuret. Och sen så brände man ju det som ett offer till Gud. Och sen resten av det här djuret. Åt man en stor middag. En stor festmåltid. Vad påminner det om för dig? En religiös ceremoni. Och en stor middag. Ringer någon klocka hos någon här? Vad är det för någonting? Symboliskt in i Nya Testamentet. Jag har alldeles nyss visat en bild på det nämligen. Nattvarden. Nattvarden är ju en precis sån här grej. Ursprungligen var alltså nattvarden en givetvis religiös ceremoni. Vi minns vad Jesus gjorde på korset och längtar efter hans återkomst. Men vi gör det i en stor middag. Nattvarden var en stor middag från början. Det är ju först efter ett par hundra år man började göra om det till en väldigt liten middag. Med väldigt litet bröd och väldigt liten klump med vin. Men ursprungligen var det alltså en stor festmåltid. Och det här är ganska likt. De skulle ha en religiös ceremoni och en stor festmåltid på det här djuret som de offrar. Hur som helst, vi läser från vers 6-10. När hon kom dit och han fick se Eliab, tänkte han, det är säkert Herrens mode som står här inför Herren. Men Herren sa till Samuel, se inte på hans utseende och på hans resliga gestalt, ty jag har förkastat honom. Ty det går inte efter vad en människa ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Då kallade Isai på Abinadab och lät honom gå fram inför Samuel. Men Samuel sa, inte heller honom har Herren utvalt. Då lät Isai sin son Samma gå fram. Men Samuel sa, inte heller honom har Herren utvalt. På detta sätt lät Isai 7 av sina söner gå fram inför Samuel. Men Samuel sa till Isai, Herren har inte utvalt någon av dessa. Okej, okay. När nu Samuel är hos Isai och alla sönerna radas upp liksom, och Samuel ska liksom, då får han se den första, den äldste brodern, Eliab. Då tänker han, och han gör samma misstag som Israel gjorde. Tänk dig på det. Han gör ju exakt samma misstag som Israel gjorde när de valde kung Saul. Han såg bara på hans yttre och tänkte, det där blir nog en bra kung. Han är lång och ståtlig, ser bra ut, perfekt liksom. Samuel gör ju samma misstag, trots att han är en profet. Och det här är ett väldigt mänskligt fenomen. Jag tror du och jag skulle ha gjort samma sak. Och jag vet inte om vad ni gör för kopplingar, men jag gör kopplingar till att jag jobbar ju här i församlingen liksom. Och ofta ska man fundera på ledare till olika verksamheter. Och visst gör man samma grej själv. Om man ska leta efter någon som ska bli ledare. Man tittar på alla yttre grejer hit och dit. Den är bra på det och det och det. Den skulle vara bra på det och det. Men faktum är att Gud kollar på hjärtat. Det ser vi så tydligt i den här texten. Och att alla de här yttre sakerna, visst det kan vara bra, men det är inte det går på. Det kan finnas någonting bakom fasaden. Jag menar, titta på mig nu. Jag vet inte, jag kanske inte ser ut som en perfekt pastor i och för sig, va? Men ni kan inte se in i mitt hjärta. Ni kan inte se om det döljer sig någonting här. Ni kan inte ens se om jag är frälst. Eller hur? Ni kan inte veta det. Ni har ingen aning om vad som pågår i mitt hjärta. Jag skulle kunna vara den största syndaren av alla här inne. Och ni har ingen aning. Nu är jag inte det, hoppas jag. Det finns säkert någon här som är värre än vad jag är. Men ni kan inte veta det, och det är det som är poängen. Det kan bara Gud. Och därför säger Gud till Samuel, bara Gud kan se de här sakerna. Det är inte någon av dem. Och vad ska vi dra för lärdom av det? Jo, att inte döma människor på det, bara baserat på det yttre. Att inte döma människor alltid på hur de ser ut, hur de beter sig, allt det där liksom. Och man kan ju göra de här klassiska sakerna som många pingstförsamlingar har haft problem med genom åren. Att om någon snusar, då får du inte vara medlem i församlingen. Eller om någon har tatueringar, så får du inte det och det och det liksom. Och man går på det yttre liksom. Man tittar inte in i hjärtat. Och sen kan någon som ser perfekt ut och alltid har kavaj och kostym, men som har ett smutsigt inre liksom, han kan välja sig in i styrelsen. Förstår ni vad jag menar? Man måste lära sig det här att, okej, vi människor, vi tittar på det yttre. Men Gud lär oss en läxa här. Gör inte det för mycket liksom. Men ni kan inte se in i hjärtat, okej? Så därför behöver ni mig. Så när ni väljer ny ledare, ni måste söka Herren liksom. Ni måste söka Herren när ni väljer nya ledare. För ni kan inte se om den personen är rätt eller inte. Ni vet inte det. Så vi ska inte underskatta bön och fasta när vi väljer nya ledare i församlingen. Och det var inte att Isais övriga söner var dåliga på något sätt, utan bara det att Gud hade inte valt dem. Och det är han som har rätt att välja. Okej. Ponera nu att du är i den här situationen. Tänk nu att du står i en situation där det du ser framför dig stämmer inte med vad du har hört Gud säga till dig. Vad gör du då? Isai har rörat upp alla sina söner. Men Gud säger, det är inte någon av dem. Men han har sagt att en av sönerna är det. Hur gör du nu? Vilket dilemma, va? Ska du lita på Guds ord till dig? Eller ska du lita på det du ser framför dig? Frågetecken. Hur hade du gjort? Är det Guds ord som stämmer? Eller är det det du ser framför dig som stämmer? Något är det som inte stämmer av. Och vad är Samuel? Han förstår att det är något som inte, det här kan inte stämma, för det här kan inte vara alla söner. För Gud har sagt till mig att en av dem är det. Och han säger nu tydligt att det inte är någon av dem här. Det måste finnas en till. Vart är han? Och det här, dagens kuriosa. Det här vill jag att vi ska lära oss någonting om. Att det är Guds ord vi kan lita på. Så dagens kuriosa är att, ni som inte gillar kuriosa och arkeologi, ni kan slappna av och stänga ögonlocken några sekunder. Jag tycker det är lite intressant i alla fall. Det var så här att det var en kung som hette Sargon i Bibeln. Han nämns i Bibeln. Men arkeologerna hade inte kunnat hitta något som helst bevis för att han hade funnits. Så därför var det många arkeologer som trodde att det här är, nu har vi egentligen hittat ett bevis för att Bibeln inte stämmer. För den här kungen har inte dykt upp i någon utgrävning, ingen inskrift, ingenstans. Så arkeologerna var nästan överens om att det här är ett bevis för att Bibeln inte stämmer. För den här Sargon, den här kungen, är påhittad. Men så var det en forskare, en arkeolog, som helt plötsligt, jag tror att det var i Irak, grävde upp en ny stad. Och där hittade man en inskription där det står om kung Sargon. Och inte nog med det, det står om vad han gjorde. Att han intog Samaria, som också var en biblisk stad. Det står om Israel på den här inskriptionen. Och helt plötsligt bara vänds allt upp och ner. Och alla de här troende arkeologerna fick plötsligt rätt. Men tänk hur det var för dem innan. Liksom. Att ja, det står en sak i Bibeln, men det verkar ju inte stämma. Så Bibeln kanske är en sagobok ändå. Då, kanske. Jag vet inte. Man måste ha fått tvivelkänslor. Men då visade det sig att de som trodde på Bibeln hade rätt. Han har funnits liksom. Det här var ett exempel på att vi kan lita på det som står i Bibeln. Åtminstone om man tolkat Bibeln rätt, vill jag tillägga. Man kan inte läsa den hur som helst och sen tro att det är min tolkning som stämmer. Utan en rätt tolkning av Bibeln kan vi lita på. Det kan vara bra att tillägga det. I alla fall. Får jag nämna några ord om David. Det är ganska uppenbart att David hade lite svårigheter i sin familj. Jag vet inte om ni tänkte på det. Därför att fåraherde, det var ett jobb som han gav till tjänarna. Det var inget man lät sina söner göra. Så när David är ute och tar hand om fåren, då har han liksom blivit undanskuffad. Och när Samuel säger liksom till Isai att kom, det måste finnas en till son, hämta honom. Då är det som att Isai, ja men alltså, han nämns inte ens vid namn. Kan jag läsa den versen, vers 11. Samuel frågade Isai, är detta alla pojkar du har? Han svarade, det fattas en, den yngste, och han vaktar fåren. Då sa Samuel till Isai, sänd bud och hämta hit honom, för vi sätter oss inte till bord förrän han kommer hit. Han fick inte vara med på middagen. Han nämns inte vid namn. Han är inte ens inräknad bland bröderna av sin egen pappa. Det är uppenbart att David hade ett ganska dåligt förhållande till sin pappa. Han får göra en tjänares uppgift liksom. Men även om Davids jordiske pappa gjorde honom till en tjänare liksom, en slav. så gjorde Davids himmelske far honom till kung. Och det är någonting vi ska lära oss av. Att även om du behandlas dåligt av folk runt omkring dig, till och med av dina egna föräldrar, så behöver inte det betyda att det är kört för dig liksom. Utan Gud kan göra någonting med ditt liv ändå. Någonting stort till och med. Gud kan se potential i dig som inte dina föräldrar ser, till exempel. Men även om fåraherdejobbet sågs som en så här, ja, men vad skulle vi jämföra det med idag? Ett låglönejobb, helt enkelt. Även om det sågs som ett låglönejobb, så såg inte Gud på det jobbet så. Det var ett fint jobb enligt Gud. Vet ni varför? Det är en perfekt illustration för en bra ledare i Guds rike. En fåraherde, vad ska de göra? De ska omsorg om sina får. De ska leda dem till grönt gräs, friskt vatten. De måste vakta fåren, försvara dem mot vargar. De måste leta rätt på dem som springer bort. Är inte det en perfekt illustration för en god ledare i Guds rike? Visste ni vad det latinska ordet för herde är? Nej. Pastor. Det är det latinska ordet för herde. Så en ledare i en församling ska ha omsorg om de man är ledare för. Man ska leda dem till grönt gräs, det vill säga Guds ord. Till friskt vatten, det vill säga Guds ande. Man ska vakta dem mot villoläror, folk som försöker dra dem bort. Man ska söka upp dem som inte längre finns ibland oss. Och så vidare. En jättebra bild på en bra ledare. I alla fall, vi ska börja gå in i avslutningen strax. Jag ska läsa vers 12. Isai sände då bud och hämtade David. Han var rödkindad, hade vackra ögon och såg bra ut. Stå upp och smörj honom, sa Herren, till han är det. Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och Herrens ande kom över David från den dagen och framöver. Sen steg Samuel upp och gick till Rama. Okej, avslutningsvis här nu. När folk såg kung Saul, då såg man en lång ståtlig riddare, liksom, en riktig kung. Sådär. När de ser David, då ser de en söt liten oskyldig pojke. Det står att vid den här tiden så var han en yngling. Man vet inte exakt, men mellan 10-15 kanske. Någonstans där. En fjortis eller en 12-åring eller något sånt här. En liten pojke liksom. Inte fått sin första skäggstubben. På den nivån ungefär är han. Så till det yttre så var de liksom verkligen totalt olika, de här två personerna. Men i det inre så var det skillnad. Och det var det Gud såg. Så när du tittar på dig själv och tänker liksom, jag kommer aldrig kunna bli något. Jag kommer aldrig kunna göra det och det. Ja, men se inte till det yttre, säger ju Gud. Se inte till det yttre. Gud kan göra vad han vill med dig. Om Gud kunde använda en liten söt oskyldig pojke som hans pappa hade glömt bort ute bland fåren, liksom, då kan han väl använda dig också. Har ni funderat någon gång på vart fick David det här hjärtat ifrån? Alltså den här någon slags kärleken till Gud. Var fick han den ifrån? Vem lärde honom det på något sätt? Jag och min syster, vi pratade igår kväll om hur vi växte upp. Och vi kunde väl konstatera att vår mamma har betytt väldigt mycket för oss. I alla fall för mig liksom. Alltså vad gäller det andliga. Jag har inte fått min tro på Gud från kyrkan, utan från min mamma. Hon lärde mig om Gud. Hon ritade små streckgubbar och grejer om Bibelns berättelser och hur det gick till när de gjorde det och det, David och Goliat och allt det där liksom. Hon förde vidare en tro på Gud till mig. Vart fick lille David det härifrån? Kanske, det finns en liten chans att han fick det från Rut. Eller hur? Kanske hans gammelfarmor. Kanske var hon fortfarande vid liv när David var liten. Det är inte helt omöjligt, men det är inte kanske så troligt. Däremot skriver faktiskt David i en av sina psalmer om sin mamma. Han kallar henne för Guds tjänarinna. Jag tror att han fick det från sin mamma. Det var nog inte från Isai, hans pappa. Han verkar inte ha haft tyckt så mycket om sin son av någon anledning som jag inte förstår så. Men hans mamma var det nog. Så kom ihåg det. För det vidare till någon liksom. Din tro på Herren, för det vidare. Vem vet vad nästa generation kan ha för någonting. Alltså dina barn eller dina barnbarn eller någonting sånt. Eller någon annan vän du har. För det vidare till den personen. Vem vet vad Gud kommer göra genom dem så småningom. Det är som Davids son Salomo, ni vet. Han skrev ju så här i Ordspråksboken. Vänd den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal. Vilket Samuel i och för sig ironiskt nog gjorde. Men ändå, det är en bra bibelvers. För det vidare liksom. Vem vet vad Gud kan använda ditt barn till. Nu till sist. Efter att Samuel har smörjt David till ny kung över Israel, så går han hem. Varför är det viktigt att poängtera? Det är liksom, det bara tog slut helt plötsligt, berättelsen på något sätt. Han bara gick hem. Liksom. Jo, det är så att Samuel, om han hade velat, så kunde han ha gjort så här, tagit strid för att David skulle bli ny kung. Nu avsätter vi Saul och gör David till kung. Med våld, liksom. Gud har utvalt David, så nu är det dags. Men han gjorde inte. Varför inte då? Jo, för Samuel visste att man ska vänta på Guds rätta tid. Även om du har fått en kallelse av Gud, även om Gud har förberett något väldigt stort för dig, så vänta på Guds tid liksom. Se till att Gud öppnar dörren för dig. Ta dig inte din kallelse med våld liksom. Försök inte med egen kraft göra det Gud har kallat dig till att göra, utan vänta på hans tid. Till att dörren öppnas för dig. Och fram tills dess så kan du ju öva, träna. Eller vad man ska kalla det. Förbereda dig. Jag menar, tänk på David. Vad tror ni han gjorde där ute bland fåren? Liksom? Han hade ju hur mycket tid som helst för att sjunga till Herrens ära. Förbereda sig inför sin lovsångstjänst som han fick så småningom. Skriva alla psalmerna i saltaren. Han kunde förbereda sig på pricka med slungan liksom. Öva sig på att bli duktig på att pricka liksom. Det fick han väldigt god användning av när han stod sen inför Goliat i framtiden. Är ni med? Använd tiden som du har just nu till att träna dig inför det Gud har kallat dig till att göra sen. Så se inte tiden bara som en tråkig väntan, utan gör något av tiden liksom.